Välkommen till Tiderna nu, ett radioprogram i webbradiokanalen av egen kraft. Det är vi som är programledare, det är jag, Rolf Medina och Alicia Medina från företaget Future Organizing. Vi är alltså alla våra lyssnare välkomna och det är jättespännande, snart är det jul och vi funderar lite grann på vad ska vi göra då. Vi sänder en torsdag i månaden. Och det har gått en tid sedan vi startade programmet tiden nu, eller Alicia? Vad har hänt egentligen, dina andra tankar sedan dess då?
Det har hänt jättemycket och vi ville idag inte ha någon gäst, någon som kommer och besöker oss eller vi intervjuar. Utan idag kommer vi att reflektera kring det som har hänt. Vi startade för flera månader sedan och under året så har vi haft 11 personer som har samtalat med oss. Vi började då, det första programmet handlade om den flexibla arbetsplatsen.
Och egentligen har pågått sedan tidigare, hur? Vi pratade om med Malin Pansell och Ylva Paulsson som My Workspaces som fokuserar väldigt mycket på om nya arbetsplatser för deras fokus var mycket aktivitetsbaserade arbetsplatser som hade startat redan innan pandemin och innan den här diskussionen för att se hur kan man arbeta på ett annorlunda sätt på en annorlunda plats och kanske inte det traditionella kulturet, eller hur?
Deras arbete påbörjades långt innan när man verkligen ville göra arbetsplatsen mycket mer effektiva och mycket mer attraktiva. För några företagare kanske handlade det mest att kunna spara pengar genom att göra ett kontor som var lite annorlunda. Men den riktiga grunden till att kunna jobba lite mer aktivitetbaserat är det verkligen att flytta fokus också då till att bara tänka på människor, hur vill de jobba. Och det aktivitetbaserade handlar väldigt mycket om att kunna sitta på olika ställen under en dag baserat på vad är det för aktivitet man ska utföra. Sen kom pandemi och självklart blev deras arbete blev ännu viktigare för det gäller också att kunna jobba på ett annat sätt och att kunna hålla avstånd till varandra och den också då alla då som fick börja jobba hemifrån. Och den har verkligen revolutionerat och förändrat vår syn på att se den där, vad innebär att jobba och den där med att gå till arbetet. Och där kunde man också se då när pandemin kom att de organisationer som hade kommit längre i deras sätt att hantera människor, att ha mindre kontroll, ha flexibilitet, det var de som kunde ställa om mycket fortare.
Ja, speciellt är att man kanske inte måste vara på sin fysiska arbetsplats hela tiden för att arbeta och kommunicera med varandra och så vidare. Och när Spotify kom ju fram med sin Work from Anywhere som hade en devis som sa att one desk doesn't fit all. Så att med en standardarbetsplats var inte det man skulle skapa. Och då kan man liksom relatera tillbaka till det som företag som AB, Volvo och så vidare gjorde för 30 år sedan när man skapade standardarbetsplatser med ett skrivbord och två bokhyllor där man skulle stoppa sina papper i och alla skulle sitta på exakt likadant sätt och arbeta. Och det stämmer inte längre.
Och nu de senaste månaderna, framförallt de senaste veckor har det varit ganska en sån tema som har varit väldigt aktuellt. Där många företag, många stora företag framförallt, har bestämt sig att människor ska tillbaka till arbetet. Några börjar med att man ska vara tillbaka på kontoret 2 dagar i veckan och sen ska det ökas till 3 och så vidare och så vidare. Och detta har orsakat då väldigt debatter kring det. Och det finns ju de som säger att man måste tillbaka till kontoret, att det måste. Att människor är, vi är sociala varelser så att vi måste då jobba tillsammans med andra och träffas fysiskt och att om vi inte gör det så förlorar vi väldigt mycket av den där dynamiken och så som finns när människor träffas.
Men att ha korrespondens på distans är inte helt nyttig heller, eller hur?
Nej, och det där vi säger också då att det handlar egentligen om relationer. Och historiskt sett så kan vi se då att det har funnits otroligt många djupa relationer som har kunnat utvecklas trots att människor inte träffades fysiskt alls. Och att det var mycket, mycket svårare. Det finns några kända historiska fall som till exempel när drottning Kristina skrev alla sina brev då till kardinalen Asolino. Och detta var på 1600-talet när under flera år hon skrev och man diskuterade. Och det var en sån djup relation när man diskuterar politik, sociala problem och egna saker. Brevvänner har också alltid funnits och då pratar vi om den tid där kommunikationen, det var inte möjligt att ha då i realtid utan det var väldigt långa.
1600-talet så tog det ganska lång tid att få fram sitt e-mail och, ja. Och liksom infrastruktur var inte helt utbyggd på den tiden så att hästen var inte lika snabb som internet.
Så att för oss är det verkligen så att det handlar om relationer och det är inte bara att kunna träffas och så vidare.
Det andra intressanta som händer nu idag är att då, när vi har kvar ett command- och kontrollsamhälle lite grann att vi ska kontrollera varandra, det är att då plötsligt dyker det upp lite sådana digitala hjälpmedel som ska kontrollera hur arbetarna arbetar på distans. Det finns sådana tidskontrollsystem och lite sådana saker.
Det finns flera stycken då. Det finns Vericlock, det finns Interguard, det finns Active Tro. Bara man tänker på namnet, som du säger, namnet är väldigt mycket. Och de presenteras och marknadsförs på ett sätt som är fruktansvärt.
Ja, precis. Kan läsa innantill på Intergards hemsida att kan din business ha råd att förlora 12,5 tusen dollar per anställd per år, för att det säger att varje anställd spenderar 2 timmar av dagen att göra icke-arbetsrelaterande uppgifter och så betalar man 50 000 dollar för 40 timmars arbetsvecka, då skäls 12,5 tusen dollar. Det är kontroll. Den kontrollen kanske vi inte vill ha i vårt samhälle idag.
Och några av de där verktyg kontrollerat allting till den nivå så man kan se hur lång tid det tar när man har öppnat ett mejl mellan man har öppnat och stängt och hur lång tid det att svara. Det går att få fram en sån där dashboard med statistik exakt per aktivitet och per anställd. Så att ja, när vi har hittat de där verktygen så har vi varit väldigt, väldigt förvånat att det ändå finns en marknad.
Ja, det finns en marknad för att man tror att om man kontrollerar någon så då gör man ett bättre jobb. Och de här 8 timmarna måste man ju krama ut. Men då funderar man på vad egentligen arbetstid, när arbetar man egentligen när man arbetar med sin hjärna? Du arbetar ju inte 8 timmar så stänger du av den. Och de 8 timmarna så kanske du inte är superproduktiv alla de här 8 timmarna. Så det är ju kanske lite grann som vi diskuterar med Malin Ylva också. Vad är egentligen arbetstid och vad är arbetsplats? När arbetar du inte? Kanske mer handlar om kommunikation mellan människor. Mm.
Det handlar just om relation och kommunikation mellan människor självklart. Och sen är det som vi säger att det finns ett visst typ av arbete. Ska man göra väldigt kreativt arbete som måste göras i grupp, då är det klart att då är det mycket bättre om man träffas, om man sitter i samma rum och jobbar tillsammans. Men att allt arbetet måste göras, att man människor måste komma då till kontoret för att göra sitt arbete, det är inte någonting som behövs. Inte på heltid i alla fall och inte på väldigt många roller.
Och där pratar vi väldigt mycket med Karin Tinell just när vi pratar om kommunikation och transparens också, från tuff ledarskap, och just det där med vad är egentligen transparens, att det också när du har, det är inte bara att lägga upp information på någon delat intranät, utan det är att människor ska förstå vad är information. Det är det som är transparens. Mm. Kommunikationen
blir jättebra. Sen är det en annan sak som är ganska viktigt att säga, då, att man tror att man kommunicerar bättre när man träffas, för då ser man hela människor, och kommunikation är väldigt mycket, mycket annat som är gester och som är väldigt mycket som man inte ska kunna se. Men det intressanta är då att det handlar inte bara om det. Om man tittar då, vi har fördjupat oss bland annat i det arbete som Kristoffer Holm, som är då från Lunds universitet, som han har sin forskning just den där hur människor beter sig på arbetet, och det som man kallar då för en ociviliserat beteende.
Ja, eller ett man är ohövliga mot varandra, och då, hans forskning kom fram till att 73% av alla som har varit utsatta för det ohövligt och ociviliserat beteende från en kollega, vilket är otroligt mycket, och 53% från sin chef. Och det intressanta med allt är att 66% de har uppgav att de gjort det själva, betett sig ohövligt eller ociviliserat mot en kollega.
Och den här har varit siffror som har kommit, och just den här 2019 publiceras den där studien då, som har pågått i några år. Och det är siffror som verkligen har gjort då, från när människor verkligen träffas varje dag. Det var bara fysiska träffar. Och det är det till en poäng som jag säger, att det handlar inte bara att vi beter oss bättre eller att vi samarbetar bättre med varandra bara för att vi träffas. För de här siffrorna, de... Ja,
sen måste man ju hela tiden ha en bra kommunikation och kunna ge och ta, och ha en öppenhet och en trygghet att kunna säga vad man tycker och tänker. Och det är extremt viktigt att man arbetar med metoder som non-violent communication. Hur kommunicerar vi med varandra? Och vi respekterar varandra, vi har tillit till varandra och vi vågar säga saker. För det är det som skapar grunden för en kreativ och innovativ arbetsplats också. Sen får man aldrig glömma, tycker jag. Den, och det är egentligen beteende, va?
Och sen har vi saker också just den typen av beteende och det som pågår i många organisationer och hur man har organiserat sig. Den gör också då att en annan undersökning då som kommer från Manpower, där det står att 7 av 10 funderar på eller har bestämt sig för att byta jobb.
Så många tänker på det här, att jag vill göra någonting annat, jag vill jobba någon annanstans och det är kanske bättre någon annanstans, och att där jag är inte det bästa, eller hur?
Ja, och det är väldigt mycket på grund av att det finns en klimat, en arbetsklimat, det finns ett sätt att förhålla sig till varandra eller hur människor kommunicerar och beter sig mot varandra som gör att så många inte trivs, och det är därför man bestämmer sig. Det är därför man beter sig på ett ociviliserat sätt då, enligt Holms undersökning, eller funderar på att göra något annat.
Mm. Och det leder egentligen, nuvarande organisering leder väldigt mycket till detta, för vi skapar ju de här makthierarkierna som lever kvar sedan kommunal- och kontrolltiden för 100 år sedan, där man längre upp i hierarkin har mer och mer makt och man har mer status. Men det som skiljer då lite grann från tidigare, det är ju att de som gör jobbet, de kan ju mer än chefen. Och så kan vi också säga att vi vill ha platt organisering. Och vad händer då? Jo, det händer då att cheferna, eller mellancheferna framförallt, de pressas emellan att ledningen vill att de ska vara beslutsmässiga, kunna styra verksamheten. Och medan medarbetarna vill ju att cheferna ska kunna agera och ta beslut på saker som egentligen medarbetarna vet mer om chefen. Och det leder till att, vad leder det till? Jo, det leder till att...
Ja, bland annat då att 7 av 10 chefer är mentalt deprimerade. Den här kommer från en rapport från Arbetsmiljöverket då, från 2018, i slutet av 2018. Och det är otroligt mycket, 7 av 10.
Mentalt deprimerade, det låter ju ganska hemskt också.
Ja, de har ändå en ganska djup klassificering av det då, från olika graderingar och hur man mådde då. Så att det är verkligen det, och det handlar mycket att de känner sig otillräckliga. De tror att de ska kunna allt. Och de också då känner sig ibland att fundera väldigt mycket, vad är mitt värde egentligen? Vad är det jag tillför då för värde till organisationen?
Alltså superheroes nästan ska de bli.
Mm.
Och det är helt otroligt. Och det tycker vi, det skapades faktiskt ett ord också som Arbetsmiljöverket la upp. Det var sjuknärvaro. Att även om man var sjuk så arbetar man, för man kände att pressen på att jag måste vara med hela tiden och agera. Så att även om man inte kände att man räckte till och man var mentalt deprimerad, så skulle man arbeta ändå. Vilket leder till utbrändhet såklart. Mm. Men det har också lett till att i dagens värld att organisering, att 4 av 10 har ett arbete med hög mental påfrestning. Och 7 av 10 har ganska mentalt påfrestande arbete. Det känns jobbigt, det känns tungt mentalt att utföra sina arbetsuppgifter.
Mm. Och med den, om man tänker på just den här det vi beskriver och de där statistiken, så skulle man tycka att det är fruktansvärt att jobba. Mm. Men som tur är så finns det vissa ställen när det inte är det. När det kan kännas ganska bra, när det redan när man kommer dit och öppnar dörren så känns det någonting annat då. Vi gjorde ett besök då, eller flera besök på Holma folkhögskolan. Och det var verkligen en fantastisk, fantastisk upplevelse.
Ja, vi måste ju erkänna att innan det här besöket så hade vi visste inte riktigt var vi skulle möta. Så vi kommer ut till Holma folkhögskola som ligger utanför Hög. Och kommer in och går omkring och ser att det här är ju helt otroligt. Och vi hade ett möte, med första mötet med Andreas Jonsson som är rektor. Också en av norra Europas största experter inom socialkrasi, en av de modellerna vi har studerat jättemycket. Och då insåg vi att där fördelar man arbete. Man hade inga chefer. Man jobbar enligt socialkrasis principer, eller hur?
Man jobbar väldigt mycket med att tro på människors förmåga, att ge människor ansvar. Och att vara lärare då, där på Holma, det innebär också att man har det totala ansvaret för sitt klassrum och för sin undervisning och för resultat och för att se till att de medel, ekonomiska medel som tilldelas just den kursen används på rätt sätt och så vidare. Men man har också då ansvar för att se till att klassen är rent och fint, och det finns ingen som städar, så de har plockat bort alla sådana saker.
Det finns de som städar, fast de gör det själva.
De gör det själva, ja, det finns ingen städare skulle jag säga. Ingen som är anställd för att göra den typen av jobb. Och så är det med alla jobb som de gör. Och där är det till exempel Andreas som är rektor. Framförallt är han rektor på grund av att det måste finnas en rektor i en skola. Att lagen kräver det. Men det finns många olika arbetsgrupper. Där han ibland i några av de där arbetsgrupperna är han bara en resurs. I några av de där arbetsgrupperna sitter han där bara för att han besitter en viss typ av expertkunskap inom permakulturen, som är deras kärnverksamhet. Och i några andra är det en som kanske bara ska städa. Det spelar väl ingen roll.
Nej, så alla, jag tror att Andreas hade 7 olika roller. Han har 7 olika cirklar som heter i socialklassi. Mm. Och han är ju också en valdirektor, för att de har den principen i på skolan att man väljer rektor. Men sen måste man då bli formellt också i och med att det är inordnat i en offentlig struktur.
Och där finns det saker som är så fantastiska då, för att Det finns också en annan statistik som säger att endast 14% är engagerat i sitt arbete av alla människor som jobbar. Där är verkligen det motsatsen. Som ett exempel från där som jag tycker att det är bra att berätta och som en verkligen bra anekdot. En skola får pengar under 9 månader. Sen ska de inte få någonting under sommaren förutom några basala kostnader då för lokaler.
Och för då är det sommarlov ju.
Ja, för då är det sommarlov. Då ska alla ta ledigt och då finns inte många andra kostnader. Och framförallt för de som bara är anställt under en viss tid. Och där blir deras problem när man ska ansöka om pengar för att driva en del sommaraktiviteter.
Precis, men det som Andreas säger att växterna tar inte sommarlov. Nej. De lever ju under sommaren och under julen också. Och det måste finnas människor som arbetar där och gör saker. Så att då ställer ju de som arbetar i skolan och även eleverna upp. För permakulturen, det intressanta med permakultur är att den har ju en holistisk eller systemisk grund i sig. Hur växter tillsammans ska fungera och utvecklas. Mm. Och det intressanta är också just på Holma är att den fysiska platsen och organisationen låg väldigt nära varandra i cirklar eller kretsar som Andreas uttryckte det. Man byter mycket makt också i organisationen mot ansvar och ägarskap, så människor känner ett ägarskap. Och in på engagemang, nu har vi pratat om engagemanget, så vi ökade ganska mycket där också.
Ja, och det är också då statistiken säger att när medarbetare är engagerade så är de nästan 6 gånger mer produktiva och mycket mindre benägna att byta jobb. Och det kunde man se, det är väldigt, väldigt tydligt. Det är därför det också, det finns otroligt ekonomiska vinster också att hjälpa och se till att det skapas en organisation, en kultur där människor är engagerade. För att även om man bara tänker på det finansiella och det produktiva så kommer man att få mycket mer från varje person.
När engagemanget är jätteviktigt, du blir produktiv och det säger sig själv att när du är engagerad och känner dig motiverad så kommer du göra gör ett bättre jobb. I ett program vi pratar om människorna så pratar vi med Mohammed Basir Abdi som hade en fantastiskt fin berättelse och var han kom ifrån. Han kom till Sverige som barn ifrån Somalia med sina föräldrar som tillsammans hade 6 års utbildning om sina syskon och hamnade i Göteborg. Eller hur?
Och han pratar väldigt mycket just den där att vara engagerad, att kunna tro också då på att det finns då en framtid och att alla människor också. Dels självklart är det som vi säger att alla människor har en förmåga, alla människor har talanger. Men också då att det måste finnas mål och det är genom målmedvetenhet som människor tar sig igenom olika moment i livet. Oavsett om man är flykting eller arbetslös eller det är något annat. Och han jobbar idag då på arbetsförmedling och han drevs att just kunna jobba med de frågorna som han gör idag. För han brinner för att hjälpa människor att komma in i arbetet.
Han pratade också väldigt mycket om när han var ung att han hade så olika världar som han levde i. Att han bodde i Bergsjön och sen så tävlade han i friidrott och var inne i Slottsskogen och de 2 världarna var så olika. Han blev också landslagsman i löpning så han var med i Finnkampen när han var 15 år. Tyvärr skadade han sig och blev deprimerad några år och då tog det några år innan han tiden hade hittat sig själv igen och då ville han också jobba med att hjälpa andra in i arbetslivet och han gjorde fantastiska resultat där i Växjö där han jobbade på Arbetsförmedlingen.
Vi startade med ett projekt när han fick under en väldigt kort tid driva det projektet och resultatet blev väldigt bra. Och efter det så blev det att man verkligen sökte sig till att kunna jobba på heltid just med sådana frågor. Och det finns ju Om man pratar just om människor, människor i organisationer, om engagemang och olika saker som kompetens och så vidare, så man säger att det finns någonting idag som är svårt att förstå. Att det finns en otroligt arbetsbrist samtidigt som det finns så många arbetslösa.
Arbetslösheten i Sverige 2019 var 6,9%, 2020 var 9,4% och 2021 11%. Och det är Arbetsförmedlingens siffror genom ett årligt genomsnitt. Mm. Alltså vi har en stor arbetslöshet i Sverige. Och pandemin har ju ökat på den ganska mycket.
Det har gjort att, det blir nästan dubbelt så mycket som det var. Men det finns, samtidigt som man har sådana siffror, så är det också så att det finns arbetsgivare som säger att de kan inte växa för att de kan inte hitta rätt kompetens. Att de kan inte etablera sig på vissa platser på grund av det. Att det finns, vi har träffat så flera arbetsgivare också som pratar om där att de skulle kunna göra mycket mer bara det fanns människor. Att det finns vissa produktområden eller produktlinjer, framförallt då inom digitala och teknik då, som skulle vara möjliga att skapa, men att man inte har.
Men det är ju inte bara de här där det kräver hög kompetens som har ett problem. För 76%, alltså 3/4 svenska arbetsgivare, upplever att de har svårt att hitta rätt kompetens. Det är undersökning från Manpower Group 2021. Mm. Och tittar vi ut i vårt samhälle så ser vi ju att de här som vi kallar enkla jobb, de utförs ju inte av de här arbetslösa som vi har. De utförs av andra personer som kommer temporärt till Sverige och jobbar. Så jag tror vi har ett strukturellt problem, vi har ett annat problem. Det handlar inte om...
Just det där med arbetet och behov av arbetskraft och även arbetslöshet, det är någonting som diskuteras väldigt mycket idag. Som präglar väldigt mycket idag också den politiska debatten. Och som är, det ligger också mycket till grund till den polarisering som pågår just nu då i samhället när det gäller just då, vad står vi det? Ska vi kasta ut dem som vi inte vill ha, eller ska vi ta fler, eller vad ska vi göra? Och det gör också att väldigt många människor då står utanför. Och vi ser den där utanför arbetslivet då, men vi ser också där att när man diskuterar det så tar man oftast en perspektiv utifrån invandrare eller människor som har varit kanske i Sverige under lång tid men fortfarande står utanför arbetet. Men den här är ett mycket större problem. Vi ser att det är så svårt att kunna få sitt första jobb.
Mm. I ett av programmet så, när vi pratar om kompetens, så pratar vi med Alice Westman. Alice, hon utbildade sig på Lunds universitet och examineras till sommaren 2021. Hon var en toppstudent också, hon hade fantastiskt fina betyg. Hon hade väldigt svårt att ta sig in i arbetslivet. Hon pratar väldigt mycket om de här krävande rekryteringsprocesserna med många tester, många intervjuer, mycket fokus på vissa kunskaper. Man skulle intervjua och ta in nya utexaminerade, men samtidigt skulle man ha lång erfarenhet. Mm. Och det har vi ju undersökt lite mer djupare också. Och vi har ju sett att för att ta in sommarjobbare som är studenter, så får man i många fall gå igenom olika typer av personlighetstester, kunskapstester, prova saker. Och det tar lång tid och det är en tröskel för att komma in. Samtidigt som vi ropar efter att vi har inte den kompetensen.
Och den är någonting som är väldigt märkligt då. Till exempel i Alice fall. Hon hade jobbat väldigt mycket också under sin studietid. Som hade ganska bra erfarenhet också och kunna visa och hade referenser då från olika arbetsplatser. Men ändå då innan man kunde få den där, nu fick hon en fantastisk toppenjobb som hon verkligen förtjänar. När vi träffade henne så väntade hon då på svaret på det, och det har hon fått. Men just det när den riktiga jobbet, det var svårt, det var krävande att komma dit. Och jag tror att det är det som gör att det är så många människor som inte har lätt att komma in i arbetslivet, för att det är en kamp, det är en svår process, det är en process som också har en, som det bedrivs på många ställen, en ganska stor obalans mellan den arbetssökande och de som rekryterar och väljer.
Och där har vi också, rekryteringen är lite märklig, vi har ju studerat rekrytering jättemycket eftersom vi jobbar djupt med kompetens, och man vill väldigt mycket att gå in och titta på var kan människor, vilka kunskaper, vilken erfarenhet de har. Och sedan fokusera på de nyckelorden och säga att du ska ha en 100% matchning ofta så att du ska få ett jobb. Och kraven är ganska höga. Men å andra sidan så brukar vi säga, om jag vill söka ett nytt jobb, då vill jag kanske inte göra exakt samma sak som jag tidigare. Det driver ju inte mig. Och då kanske är tillbaka till att man 7 av 10 så funderar eller bestämmer sig för att byta jobb. De kanske inte gör det aktivt, men bara tanken att vilja byta jobb och leta något annat gör ju att engagemanget och produktiviteten går ner. Energin ligger på andra saker än att göra ett bra jobb.
Det är också så att den kvalificerat arbetskrafter, och framförallt när vi pratar om kunskap och olika kompetenser, det förändras med den hastighet som förändras nu, det går fortare och fortare. Så att det handlar också om att skapa i organisationer en kontinuerligt lärande, istället för att tro att man ska hela tiden rekrytera den kompetens som man behöver.
Just här och nu, idag.
Just här och nu, idag. Man måste se på vilken potential personerna har. Och det där en förändring också måste ske. Då. Vi har sagt och vi har pratat om detta tidigare också i våra program. Att varför har man alla dessa olika processer som de där kompetensutvecklingssamtal? Man gör kompetensutvecklingsplaner. Men trots det så hamnar många av de stora företag att de varslar många människor, och de gör bara för att de behöver en ny kompetens. Och då är det fråga, vad har hänt med alla de där kompetensutvecklingsplaner och hela den där processen? För jag är helt säkert att om man skulle gå in och öppna och titta på de kompetensutvecklingsplaner som de personer som måste lämna på grund av att det behövs en annan kompetens, de har säkert 10 på allt. De har uppfyllt allting. Det handlar att det har...
Processen är uppfylld.
Ja, processen är uppfylld. Men inte målet. Det är någonting annat som har gått fel. Och i den där någonting annat är det så att det tar tid. Den där med förändringar tar tid. Förändringar är en del av den mänskliga naturen att man vill göra saker som man alltid har gjort, och jag tror att det är det som präglar också många organisationer i sitt sätt att använda, att prata om kompetens och kompetensutveckling. Att man gör det som det har gjort tidigare, och man tror att ja, behövs det något nytt så är det bara att skicka någon till en kurs. Men idag i den där komplexa världen som vi har så är det mycket mer än så.
När man läser genom att göra saker, man ska se på potentialerna istället, och det är det vi förordar, att jobba med att mellan människor har en potential, alla människor är bra på något, och att se detta och låta människor prova saker och skapa den kulturen. Vi har utmaningar också framför oss nu. Vi har klimatkrisen till exempel. Den är ju någonting som vi måste göra någonting åt. Vi har en pandemi som vi tror hela tiden att nu är det på väg att ta slut, och så poppar den upp och så börjar den om igen. Men samtidigt så visar ju pandemin att vi kan ju förändras. Hela digitaliseringen tog ett stort steg framåt, vårt sätt att arbeta och kanske arbeta mycket mer hemma. Vi kunde plötsligt, det som man alltid sagt tidigare, man ska skilja på arbete och fritid, och plötsligt så glider de här privatlivet och arbetet ihop istället. Och det är kanske inte alltid negativt bara.
Nej. Och ibland behövs ju den typen av saker för att en riktigt förändring ska kunna ske. Då behöver ett händelse, som just i den här fallet då var det med pandemi, ett händelse som verkligen pushar fram den där utvecklingen. Och det har vi sett det på alla sätt, att jag var mycket mer flexibel, att jag var hemma, kommunicera på ett annat sätt. Den där som inte var tänkt var överhuvudtaget att ha vissa mötet, utan att massvis med människor reste från olika ställen bara för att ha en timmas möte. Det har man nu kunnat visa att det är fullständigt möjligt.
Ja, plötsligt är människor ju tillgängliga och man kan få tag i människor också.
När det gäller tillgängligheten är också då, om vi går tillbaka till kommunikation. Är människor tillgängliga så kan man kommunicera med varandra, så kan man hjälpa varandra och utbyta information. Det finns en helt annan dynamik i att kunna vara tillgängligt och ha tillgänglighet till de andra. Men som sagt, det är, om pandemin inte hade inträffat så hade man kanske fortsatt med just den där, alla dessa resor och att kunna driva ett möte. Så på att vara på ett möte på en timme, så kanske människor som har rest då från många olika ställen till ett enkelt, eller icke enkelt möte, men till ett kort möte.
Som vi idag kan säga att vi kan göra online istället.
Mm.
Fredrik Laloux skrev i sin bok Reinvent Organization 2014 att varje gång mänskligheten har förflyttats till en ny fas i medvetandet har det också uppfunnits en radikalt mer produktiv organisationsmodell.
Mm.
Och det här funderar vi ganska mycket på också, för vi har ju, i vår bok Tillit och transparens har vi tagit fram vad vi kallar DP-modellen, som heter, så står för Distributed Power, alltså distribuerad makt. När vi säger att hierarkierna är inte ett problem i organisationen i sig, utan det är hur makten är distribuerat, och högre upp i en hierarki då har det mer makt, har det mer status av det. Medan människorna som gör jobbet, de exkluderas lite från många saker som beslutsfattare och andra saker. Industrialisering skapade ju för 100 år sedan, drygt 100 år sedan, det som kallas command and control. Alltså arbetsledaren, chefen kunde mer än den outbildade anställda som var en del i en maskin och måste instrueras och göras, övervakas. Och det var ju helt rätt. Det var ju det enda sättet att driva den typen av organisationer.
Och då var det också då att det var inte så att man bara ville utnyttja människor eller nyttja dem, utan väldigt mycket av det där sättet att organisera sig och att hantera arbetet handlade också att det fanns många arbetsmoment som var så farliga, så det handlade också om att kunna skydda människor för att det inte skulle inträffa olika saker, framförallt när de var i en miljö som inte var deras miljö. Då hade då deras chef eller förman eller den som verkligen stod där som arbetsledare också den där ansvaret att se till att ingen skadade sig och att saker och ting gjordes på rätt sätt.
Och man insåg också att ungefär så mycket människor orkar arbeta och vara produktiva om runt 8 timmar. Så 1919 så införde man 8 timmars arbetsdag. Även om man arbetade lördagar där också, där i Sverige då. Och vi har ju fortfarande mycket fokus på våra 8 timmars arbetsdag. Och det var också ett sätt att kunna dela in dygnet i 3 delar, så man kunde ha lite skift och sådär. Och det är egentligen anledningen till idag att vi pratar om 6 timmars arbetsdag, för då kan vi fortfarande dela in dygnet i 4 delar istället. Vi pratar tid hela tiden. Och det var ju väldigt viktigt i den tiden att man taktade in allting i tidsslott så här.
Och vi är nu i allt detta, vill säga, den här pandemin har hjälpt till de där förändringarna, till att kunna få flyttas till ett nytt sätt att organisera och ett nytt sätt att hantera vissa saker. Men som sagt, i det mänskliga så är det inte, finns inte inbyggden här att vi så fort det blir någonting nytt så vi springer och vi provar och vi testar och vi gör och vi tar till oss sådana saker. Och vi hade också då en annan besök som vi har haft då, det var Adriana Simovic som jobbar just den där med förändring på ett annat sätt. när med hjälp av design thinking så skapar de förändring med hjälp av simuleringar. Om vi ska nu jobba på ett annat sätt, organisera oss på ett annat sätt, så kan man göra då som de gjorde då, som ett sjukhus i miniatyr. Där människor går in och helt enkelt gör en simulering. Det blir som en rollspel. Och när man får testa olika arbetsmoment och vara framförallt inom sjukvården när det finns många olika roller som måste samverka med varandra. Och gör man en förändring i en typ av en specifik arbetssituation så påverkar många människor i olika roller. Både på vad de måste göra, hur de måste göra, men också rent kompetensmässigt vad de måste kunna. Och det är så att ibland måste vi få experimentera det. Vi måste känna.
Känna och ta på det hela. Ja,
känna hur det känns.
Ja, och reflektera hur känns det här. Och testa olika scenarier och prova på. Mm. Och det är det första vi kan riktigt förstå hur det fungerar. Mm. Och på det sättet kunna ta den här förändringen med oss framåt i det hela.
Vi tror att den där det är många som också frågar oss hur förflyttar man sig i det där nya sättet att organisera sig? Hur kan man göra saker på ett annat sätt? Hur kan man också få människor i en organisation och alla människor i en organisation att vilja? Framförallt när vi har många människor, jag skulle nästan kunna säga i Sverige nästan de flesta har dåliga erfarenheter av omorganisationer och nya sättet att organisera, så att så fort de har den här oj, det ska vi omorganisera, så blir alla så där okej, vad är det som kommer att hända nu, och många som måste lämnas, och när det börjar komma listorna med vilka namn som finns där och så vidare, då är det redan just den där modellen och sättet att göra det när man gör med simuleringar någonting helt annat.
Mm. Och man får en helt annan förståelse, man kan träna och testa och känna liksom hur kommer det här påverka mig, hur kan man påverka min organisation. Förändringar är ju också väldigt mycket kopplat till ledarskap, och det har vi ju också sagt att ledarskapet måste man ju förändra lite grann för att det som världen har förändrat. Vi pratade med Johan Ivari och Torbjörn Engelkes från Försvarshögskolan, och det är jättespännande att just man pratar ledarskap på Försvarshögskolan, det är intressanta med dem att vi pratar väldigt mycket om självorganisering och sådana saker, och Johan har ju tagit in Fredrik Lalous bok Reinvented Organizations, en del av kurslitteraturen, för att säga hur kan man också inom Försvarsmakten jobba på ett annorlunda sätt också, och framförallt med ledarskap.
Mm. Just när de kom, när de besökte oss, så pratar vi också en hel del av den här med command and control. Och man pratar också att allting hänger ihop med kontext, i vilken kontext man befinner sig. Och det tror vi att det var en väldigt bra vinkling till det. Och det säger vi också i den där DP-modellen, att allting beror på vilken kontext man är. Mm. Det är därför vi inte tror på att man bara ska läsa det och att just i det företaget har man gjort på det sättet och att man ska bara kunna göra copy-paste och det ska passa oss precis som det är. Tidigare idag pratade vi om Spotify, och Spotify finns som en typ av rollmodell för många. Men det handlar ju inte att bara göra copy-paste, det funkar inte. Dels är det olika branscher, olika typer av professioner som man kan prata om. Det är en skillnad mellan om man har ledarskap i en grupp där alla har ungefär samma profession. Jämförelse med ledarskap när det finns många olika professioner. Och det nya ledarskapet som måste förändras, det är där det blir ännu svårare.
Mm. För det är just intressant att säga det här med att alla har samma profession. För ett av de största, mest omskrivna exemplen i världen är ju Butzhag. Den holländska företagen som jobbar ju mer inom motsvarande som är vår hemtjänst, där alla de här sköterskorna gör ganska likartade arbeten, så de organiserar sig i mindre grupper, 10 och kanske 12 personer någonting, i genomsnitt 12 personer någonting. Och de gör ungefär lika samma sak, men de är helt autonoma de här teamen. Och då kan man ju göra det. Och de gör ett fantastiskt jobb och nått ett fantastiskt resultat. Men man kan ju inte kopiera den och sätta in den i en mer komplex värld. Man kan inspireras.
Det finns väldigt mycket lärdomar ifrån dem, hur de gör, hur man roterar vissa arbetsuppgifter, hur man utvecklar, hur man tar då den till exempel varje som team ska ha någon som har några timmar när man använder just som ledare och ledarskap och koordinerande teamet och andra som gör olika saker. Och det gör man för att den rollen roteras eller för att man verkligen låter dem som brinner för det, som har en passion, en intresse, en läggning eller vad det nu kan bli, att ta det. Så det finns mycket av de saker som man kan hämta det ifrån. Men förändring och ledarskap, framförallt att förändra ett ledarskap, det är då som sagt inte någonting som bara ska kopieras. Man ska inte heller prata om fundamentalister.
Nej, precis. Och det blir lätt så. Jag tänkte också bara det du pratade om kontext tidigare. För just när vi pratade med Johan och Torbjörn så pratade de mycket om det, ett kontext där man pratar om militären när man gör olika saker. Det händer väldigt snabbt. Vilket ganska likt polisen, akutsjukvården och så vidare. Där självorganiseringen blir ganska naturlig i sig. Vi har olika roller. Vi har ett ansvar, men vi måste hantera en situation som inträffar väldigt snabbt här och nu. Och då måste vi kunna ta våra roller och kunna organisera oss och vara beredda att träna på det. Och det är väldigt skilt från en typ av producerande företag som är en kontinuerlig process där man organiserar sig på ett annorlunda sätt. Och fundamentalisterna... Det var lite mer vi pratade, så Johan kom in till fundamentalisterna ganska ofta.
Ja. Han pratade också då framförallt inom den agila världen, och det är en värld som vi har varit, både Rolf och jag, ganska mycket i den världen, och redan från början när hela den där rörelsen skapades. Och det såg vi redan också från början, den agila, det måste man se mer som en typ av filosofi, som en förhållningssätt. Men så har det inte varit i alla fall. Det finns otroligt många som tror att man ska följa den där nya bibel eller nya bok eller de där processerna verkligen till punkt och pricka. Och gör man inte det, och gör man inte på exakt det sättet, så kan man inte säga att det är agil eller att man kör på ett visst sätt.
Och det är faktiskt icke-agilt att göra så. Ja. Att följa processen till punkt och pricka. Utan det agila är ju att anpassa sig till situationen och sammanhanget och kontexten.
Ja, men oftast är det det. I fundamentalismen finns det oftast just den typen av dissonans. Att man gör någonting som verkligen motverkar det som man egentligen har som grund. Men jag tror att det är det som har gjort att varför har det inte blivit ännu större, varför har det inte spridits ännu mer. Och vi ser det också nu när man pratar om till eller sociokrasi eller någonting annat. Hur olika människor ska försöka sätta en etikett om man är där eller till vilken nivå man är där och så vidare. Och det handlar inte om det, och oftast tror jag att när man börjar prata, och det som vi kallar de där fundamentalister inom just sådana området, det är för att man går lite ifrån människor. Man går ifrån att man ser att inom organiseringen och en organisation handlar om människor och förhållanden mellan dem.
Mm. Jag håller med dig väldigt mycket, för att om vi tittar på organisationer och DAV är en organisation, den består av människor, arbetsuppgifter och relationer. Och så finns det lite andra saker också. Men det är de viktigaste sakerna. I och med att då blir det människan i centrum. Om vi tar DPO-modellen, så har vi ju människan som ett av områdena, och den är ju ett av de där fokus. Man måste titta på det människocentrerade. När vi pratar med Maximilian Truppé, som han pratar väldigt mycket om hela människan. Han pratar mycket om känslor och människor ska känna. Det här missar man om man blir en fundamentalist, och alltså man måste processa den viktigare än de som gör sakerna i processen. Och då missar man ganska mycket. Och den funderar vi väldigt mycket på också. Hur gör man då? Vad blir konsekvensen av det?
Man kan få den vinkling då när man säger okej, då finns det en metodik eller en process eller någon typ av sätt att göra saker. Men det finns en skillnad mellan att följa en sån metodik rent mekanisk som varje steg som ska tas eller försöka ha det mer som en guidning som ska guida oss till ett nästa steg i någonting.
Och hålla någonting att hålla sig i lite grann.
Ja, att hålla sig i. Och det som är också väldigt mycket då när man följer, när man glömmer hela människor och när man glömmer de aspekter som Maximilian pratar om, att verkligen även när det fattar beslut, och han pratar bland annat om konkordans som är ett sätt att fatta beslut, beslutsmodell som är inte
man fattar inte konsensus, man lägger till hjärtat också.
Man lägger till hjärtat.
Och jag, ibland är det lite svårt hur man lägger till hjärtat. Jag har försökt, när jag har provat, jag tror väldigt mycket jag ska träna på den själv lite mer. För vi pratar ju om andra beslutsmodeller med Maximilian väldigt mycket. Och konsent är ju den som vi tycker väldigt mycket om. Eller det som på engelska också kallas objection-metoden. När man hela tiden går ut på att om jag har någonting emot förslaget så måste jag berätta varför, för att syftet är att förbättra förslaget till vi kommer till ett läge, det är good enough, det är gott, vi kan prova, vi kan testa, vi känner oss trygga i det och vi kör, är det så att vi kan då utveckla förslaget ännu mer senare så tar vi ett nytt beslut i det. Och det pratar vi väldigt mycket om med Maxi om. Och
det handlar just om att se hela människor och se hur det känns och vi tror också att väldigt mycket av det när vi pratar om hur mår man i Sverige idag, i världen också, men om vi fokuserar på Sverige.
Ja, då har vi ju sett att sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa i Sverige har stigit från 30% 2010 till 48% 2019. Och det här är Försäkringskassans statistik. Alltså, de sjukskrivningar i 2019, får vi inga siffror från 2020-2021, men det är nästan att hälften beror på psykisk ohälsa. Alltså inte fysiska saker.
Nu är det så att all psykisk ohälsa beror inte på jobbet eller helt jobbrelaterat, men det finns en uppskattning att en stor majoritet är det.
Absolut.
Och då kan det hänga ihop med det med att man kanske inte, det är så mycket som pågår i organisationen som gör när hjärtat inte är med.
Och hjärtat måste vara med. Vi pratar ofta om kompetens. Det handlar väldigt mycket om både hjärnan och hjärtat. Engagemanget och motivationen kommer ju från hjärtat. Och kunskaperna sitter i hjärnan.
Och det är motsatsen då, när man inte tänker just den där på hela människor och hjärtat och hur det känns och så vidare, så det är just när man driver organisationsförändringar eller bara driva fram organisation då baserat på finansiellt resultat eller bara finansiella mål. Vi ser att finanser och prata om finanser och prata om var kommer kapitalet ifrån. Hur ser ägarsituation, hur mycket man återinvesterar i företaget, hur fördelas vinsten, allt det där, det är också en del av den där systemiska. Så därför tar vi också då i vår DP-modell, det som vi pratar om finanser, det är ett viktigt område. Vi kan prata om människor, men man måste också prata om sådana saker för att alla organisationer, även icke-vinstdrivande organisationer, måste ha finanser och måste vara bra rent ekonomisk.
Absolut. Men att överleva, man kan ha syften och man kan ha goda förutsättningar, men kan man inte ha ett bra resultat så kommer man inte leva över tid. Vi har också den forskning vi själva har gjort och en fördjupning, så ser vi att olika typer av arbetssätt kommer att ändras radikalt. Inte bara på tekniken men också från ett mänskligt perspektiv. Och när vi går tillbaka till det hela så ser vi att man måste titta på hela värdekedjan. Och där har vi ju möjligheterna mer och mer idag att se hur hänger grejerna ihop, var kommer saker ifrån och så vidare. Vi pratade om finanser med Ulf Bokelund Svensson från Björn Lundén. Och Björn Lundén startades 1987 av just Björn Lundén. Och Ulf kom in något år senare och var vd. Och under många, många, många år fortfarande vd. Och de, bland annat så hade de en helt transparent lönemodell. Och man skulle se helheten den här tiden. Så var den visionen man hade när man startade Björn Lundén från den tiden. Och de...
En av de sakerna som var intressant också, som är väldigt intressant hos dem i den berättelse som de har, det är att man hade inte satt upp då vissa finansiella mål. Att så här mycket ska vi tjäna. Och det är lite komiskt också egentligen, för att hela deras affärsidé handlar just om det här att göra det möjligt att ge kurser och trycka böcker och allt det där som hjälper
människor. Ja, och rådgivning till hur de ska driva sin finanser i företag.
Så det är därför det är lite komiskt. Men det är ju sant att för dem, de sa att det viktigaste var att människor ska må bra. Mm. Man ska göra någonting som man trivs med. Man ska gynna de människor som också tänker på det sättet. Och med de människor pratar man andra leverantörer och andra aktörer runt omkring. Man ska göra affärer på det sättet och så vidare och så vidare. Och baserat på allt detta så får man också väldigt bra finansiellt resultat. Och de har lyckats bli en av de ledare inom sin segment i Sverige.
Ja, och de växer sakta men säkert hela tiden. Mm. Fortsätter att utvecklas och ha en väldigt stor öppenhet i företaget och ta in människor på ett fint sätt.
Så nu har vi gått igenom en hel del av vad de som kom och besökte oss under året har berättat och pratat om. Vi har också då tänkt och reflekterat en del kring olika saker då, kopplat till den situation vi har nu. Men vi tänker nu prata om framtiden. För vi tycker att det är mycket bra saker finns. Och med den forskning som vi har gjort och den fördjupning då som vi har haft i olika aspekter och framförallt då i hur vi jobbar och hur vi organiserar oss, så ser vi att vi kommer att ändras radikalt. Och det ska inte vara baserat enbart på tekniken. Det är många som pratar och hela den där, vad ska man säga, rörelse eller väldigt mycket som pågår kring den här future of work. Det handlar väldigt mycket om hur robotar ska ta över människans jobb och vad ska vi jobba och vilka roller ska finnas eller vilka yrken ska finnas och så vidare. Vi ser att det kommer att ske en enorm förändring. Men som är mer baserat, det är mer från ett mänskligt perspektiv.
Tekniken är ju viktig självklart, för att när man tittar bakåt i tiden så har vi ju automatiserat de här repetitiva arbetsuppgifterna och tagit bort dem. Vilket är bra, för att de gör oftast fysiska problem för människor, för att man sliter ut kroppen och så vidare. Och vi pratar också om framtiden, så kommer det bli mer AI, machine learning och så vidare. Det är ju också bra. Men som Marisa säger, så kommer ju också sättet att tänka på arbete och arbetssätten. För vi kommer inte ta bort oss människor. Kanske synen på arbete kommer att bli också annorlunda. Och vi kan vara med och se på helheten.
Jag tror, och det har vi redan sett lite grann inom pandemin då, hur vissa sättet att tänka och driva företag straffar sig. när vi ser de där extrem slimmade organisationer. Vi ser då att de inte är hållbara. Vi har besök sådana organisationer, vi har intervjuat många människor som pratar om den där. När man har slimmat till den punkten att människor inte kan ta semester, för den som är på semester finns ingen annan som gör den typen av jobb. Och då pratar vi inte om små organisationer, för i små organisationer kan det bli så att man har inte råd att anställa så många. Nu pratar jag av en av de stora arbetsgivare som vi har här i regionen.
Och den är, jag tycker det är jättespännande, för att den där är, om man tänker så här, att de mer slimma organisationerna, de mer ensamliga individerna och olika arbetsuppgifter, och då kommer, eftersom lärandet fungerar på att du delar med dig och pratar med andra, kommunicerar med andra, jobbar tillsammans, det mer och mer slimmade det blir, desto mindre tid för att lära sig nya saker. Så då kommer organisationen att utarmas kompetens- och kunskapsmässigt över tid. De blir alldeles för resultatorienterade, fokuserar bara på leverans och här nu och inte på det som kallas business sustainability. Alltså hur kommer organisationen att kunna utvecklas över tid och ta nästa steg?
Och människor vill inte jobba i den typen av organisationer, och självklart är det de som vi har träffat och intervjuat och besökt och som jobbar under sådana förhållanden, att de tillhör det de som verkligen funderat på att byta jobb eller göra något annat.
Ja, de här 7 av 10.
Det är 7 av 10, de fanns verkligen där. Jag skulle säga att vi träffar alla 7. Jag skulle vilja ha träffat några av de andra 3 då. När man var där. Men... Och det vill människor inte jobba då på det sättet. Men människor vill inte heller jobba under kontroll. Det är verkligen någonting som inte tillhör vår tid.
När vi ser de här tekniska verktygen som vi pratade om tidigare då också, som innan du kan mäta hur mycket du är inne på datorn och snabbt svarar på ditt e-mail, vilken aktivitet har du? Vi har också saker som ansiktsigenkänning, sådana saker som jag... Och det är... Människor vill ju inte göra det, och det kommer ju också människor protestera mot. Ja.
Ja, men det är självklart, det finns också då hur saker och ting tillverkas, var saker och ting kommer ifrån. Hela den där etiska problematiken bakom saker blir viktigare och viktigare. Och man pratar också att de nya generationer sätter enorm värde till just de frågor. Jag skulle kunna säga att den där blir då som en del av en trapp någonstans, att det är inte så att vår generation inte bryr sig om sådana saker, men jag tror att den diskussionen och den typen av saker fanns inte på agenda att prata så mycket om alla etiska aspekter. Man har pratat om en del sen länge.
Det är inte post-globaliseringstankar egentligen när man kommer in på andra saker om etik, etiska principer, och se saker tillsammans i ett mer holistiskt synsätt.
Ett holistiskt synsätt, och det holistiska synsättet, jag tror att det är det, eller jag tror, jag är helt säker att det är det som kommer att prägla hur vi kommer att jobba och organisera oss. Fram till nu, eller för inte så länge sedan, så jobbar man, eller människor kunde se lite mer fragmenter av olika saker. Så fungerar framförallt i stora företag, att man bara kunde förstå sin lilla del. Allting på informationen som man fick var fragmenterad, men även kunskap och kompetens om helheten var också en liten del. Nu är det helt plötsligt, när vi får tillgång och alla tekniska möjligheter och allting som är då rent med digitalisering och så vidare, har gett oss möjligheten att koppla samman alla de saker, att ha en bild, en tankesätt som är mycket mer integrerat.
Den där är ju jättespännande också. Jag tycker den är helt rätt, för att vi har ju det som hände början på 2000-talet, det var ju egentligen att internet och information exploderade. Plötsligt så började vi matas med jättemycket information, och nu har vi kommit ännu längre ut i det där, så vi har ännu mer samlad information, datainformation och kunskap tillgängligt till oss. Så den extrema stora mängden information och kunskap som vi har. Det gör att vi, som tidigare, som Alicia berättade om, är mer fragmenterat. Man gick mer på djupet i sitt område. Nu går människor mer på bredden och går inte lika djupt generellt. Men nu ser man sammanhanget mycket mer. Vi har aldrig haft så mycket tillgänglig information, så mycket kunskap som vi kan använda via nätet eller på andra källor. En utmaning har hur vi kan hantera den här och vi kan selektera den och se vad är rätt och inte rätt. Men vi har tillgång till den och det gör att människor går mycket mer på bredden. Och så ser man sammanhangen. Och då har vi teknik också som kan se liksom var är delarna i din dator eller din bil tillverkade av vem, när, hur, så du kan se hur hänger hela värdekedjan ihop.
Och det är väldigt lätt också att ta reda på den information. Det är inte bara att den finns, utan den har gjort också väldigt tillgängligt för alla, eller för alla som vill.
Och det kommer ännu mer tillgänglig. Och går man tillbaka till vad vi började prata om för 20 år sedan, när det börjar komma, och så kan man titta från dag framåt, kan man se hur förändringen kommer att explodera ännu mer där.
Så därför tror vi att det är de företag som tänker väldigt mycket just den där, som har bra etiska principer, företag där allting hänger samman, det är de som kommer att bli framgångsrika. Sen är jag verkligen övertygad att företag måste ta ställning. Det är genom att också ta ställning, lite det som har funnits tidigare, att av en marknadsperspektiv så ska man aldrig ge sig in i någon debatt om någonting, för det kan skada och det kan skapa någonting som inte är så positivt. Idag är det precis tvärtom. Och kanske Patagonia är det bästa exempel. De har verkligen, verkligen tagit ställning på ett helt underbart sätt.
De lever med sina värderingar.
Ja. Och när de verkligen ville då, när det var valt i USA, att människor verkligen skulle rösta, och så hittar de den där en speciell etikett också. Tilldelas kläder och som var kanske lite provokativ, men det handlar också att ta ställning.
Men det är intressant det där, för att om man tänker på systemiskt tankesätt, så en organisation eller ett företag är ju inte en isolerad ö, utan en del av någonting, en del av ett samhälle. Och man kan inte agera som att man inte är en del av samhället. Och det upptäckte väldigt mycket med K2K i Spanien, och hur att de inte jobbar mycket med sociala projekt och
för människor. De tar ställning, verkligen på riktigt. De engagerar människor ut i samhället, de hjälper olika samhällsgrupper, allting från gamla till handikappade till arbetslösa till barn, till olika typer av grupper. Och de tar också ställning till vad är det för företag de inte vill göra affärer med.
Och K2K hjälpte också att skapa den här nedgruppen då, som var många av de företagen var nästan konkursfärdiga, men när K2K kom in och hjälpte dem, och de började skapa den här typen av organisation baserad på självorganisering, transparens, det plötsligt blev de lönsamma.
Och det är det som jag tror att det är i framtiden, det är de företag också, när också den förändring kommer att ske. Man ser inte andra företag som konkurrenter, utan man ser de andra företag verkligen som andra som jag kan samarbeta. Att man är i samhället tillsammans. Man är inte emot varandra, utan man gör saker och ting tillsammans. Och de är också en väldigt bra exempel. Så framtiden, jag tror att det är det. Eller jag är helt säker på att det är det som kommer, och kommer väldigt, väldigt snart.
Det kommer snart. Vi kommer ju ha vissa länder som kommer att vilja styra och kontrollera, framförallt med de tekniska lösningar som finns med ansiktsigenkänning och övervakning och styrning. Men jag tror människor vill inte ha den världen, och jag tror att tillbaka till det här med engagemang och produktivitet. Engagemang skapas inte att du är övervakad och styrd. Men också att du inte behandlas som ett barn eller någonting annat under den tiden.
Och det är att jag ser, bra du sa också om andra länder, för det säger jag att det kommer att ske två olika parallella saker i Sverige och den rika världen. Det kommer att bli den förändring som säger att företag kommer att engagera sig mer i samhället, man kommer att ha mer om den holistiska tänket. Det kommer att bli mer och mer etiska principer och hur man gör saker, men att i vissa länder så kommer utvecklingen gå nästan tvärtom.
Och då är det viktigt att vi tar ställning, vi som är konsumenter och vi som tar och köper produkter från olika ställen.
Det är vårt ansvar.
Vi är alla ansvariga.
Ja, för det kommer att ske, och ju mer den förändring som vi ser att det kommer, ju mer det blir på det sättet och mer utmaningar också när det gäller klimat och så vidare, ju mer kommer vissa länder att hantera då sina medborgare på ett icke-mänskligt sätt. Och framförallt i organisationen. Och det är därför det är ganska skrämmande när man ser den typen. Jag menar, vi kan sitta här och läsa då om just de där olika tekniska möjligheter som finns för att övervaka människor. Och det låter nästan också lite komiskt att läsa då hur resonerar man, hur man har då, hur marknadsför man sådana tjänster. Men den där är verkligheten för många. Så det är verkligen den baksidan av att kunna ha.
Men en annan sak som jag tycker är väldigt positivt, som växer mer och mer, som man i den cirkulära ekonomin, där man tar helheten, svaret ifrån det man producerar tills man tar handen, så att hela tiden allting är som en del av ett ekosystem, och man ska se till att vi inte spenderar mer av jordens resurser än vad vi konsumerar. Så att den cirkulära ekonomin växer, och den är också en jätteviktig sak som jag tror man ska fundera på framåt i tiden.
Jag tror att de tankarna som finns i den cirkulära ekonomin har funnits under en tid, och de börjar då med någonting som också blir då som en modell, en arbetssätt eller nästan som en process skulle jag säga. Men nu ser man att då börjar bli verkligheten, det börjar bli så man gör business, det börjar bli så man jobbar, man tänker då på nästa steg och steget innan. Och den cirkulära ekonomin handlar inte bara om ekologiska produkter eller någonting, utan det är mycket, mycket större.
Det är ett ekosystem, allting ska hänga ihop, och den är jätteviktig. Och där tycker jag vi ska satsa ännu mer på. Det var ett jätteroligt år, 2021. Det har varit stökigt på många sätt. Vi trodde att pandemin var över ibland. Jag trodde att det var inte nytt. Att plötsligt började vi träffa människor igen, och så fick vi backa tillbaka, så fick vi träffa människor igen. Och det har hänt väldigt mycket, och för oss har det varit ett fantastiskt år. Vi har kommit ut med vår bok Tillit och transparens, och DEPO-modellen, och haft väldigt intressanta samtal med väldigt många. Men nu är det snart slut på året.
Vi ser också då att den rörelse som vi började prata om för 2-3 år sedan, att det pågår en rörelse i världen, och det kanske inte hade varit så stort här i Sverige, att det finns en fantastisk intresse. Det är varje vecka som vi verkligen blir kontaktade via mejl eller telefon eller på ett annat sätt, och av organisationer och människor som funderar att vi vill vandra den vägen.
Vi vill vandra vägen, och vi vill veta hur börjar man, och startar man, och kommer man igång. Och det där är jätteroligt att jobba med, just det där att prata om hur kommer man igång, och vad det vi ska göra för att starta detta, och vart ska vi gå?
Ja, just att få den typen av kontakter och se då att det finns ett intresse. Det är många som vill göra det. Sen kan det bero på lite olika anledningar. Några säger att det är det enda sättet att leva. Andra har kommit själva så långt i sin reflekterande tankar som känner att detta är det enda rätta. Andra gör det med nyfikenhet. Vad finns det där då att utforska för oss? Men det viktigaste är att den rörelse har börjat också i Sverige. Och då tror jag att 2022 kommer att bli ett år när vi kommer att se många, många fler organisationer att börja jobba då med självorganisering eller delar av det. eller TIL eller sociokrati eller vad vi nu vill se för namn till det. Men att kunna jobba mer mot en demokratisering av arbetsplatsen.
Vi behöver inte ha ett namn för då kanske blir vi fundamentalister och det vill vi inte bli.
Nej.
Utan vi jobbar mer med diplomatialen som ett verktyg framåt och tittar på helheten. Och så får man heta precis vad man vill. Med detta så säger vi god jul till alla som lyssnar på oss. Och alla som vi känner och alla som någon har varit med i vår resa. Till och nu, tack och hej.
Tack. Vi ses och vi hörs 2022.